En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men det är uppenbart att den civilbefolkningen, framförallt i stora delar av Österbotten, litar inte på de här deklarationerna utan faktiskt flyr. Och när de får det här datumet om att de ska vara tillbaka på sina gårdar och sprider plundring, ja, då inställer de sig inte. Och det är ju där då som de ryska soldaterna får då, så att säga, klartecken eller carte blanche att genomföra plundringar. Och det är ju där i bakvattnet av detta då som det här övervåldet inleds. Och det handlar ju väldigt mycket om att man är våldsam mot lokalbefolkningen för att man vill pressa dem att berätta var de har gömt sin mat. Det handlar väldigt mycket om det. Och det är ju särskilt kosackförband utmärker sig på ett bedrövligt sätt.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Ja, vad ligger på bordet idag?
Idag ligger det som kallas för Stora ofreden i finsk historieskrivning. Kanske även i svensk. Men det vi brukar kalla nog mera allmänt för Stora Nordiska kriget. Och här tycker jag direkt är viktigt att komma då med definition. Att Stora ofreden, det behandlar ju framförallt det här skedet som omfattade rysk ockupation och det vi idag kallar för Finland mellan 1713 och 1721. Stora Nordiska kriget, det är ju hela krigsperioden från 1700 till 1721. Och ibland kan man se faktiskt att det förekommer att Stora ofreden även avser hela det här Stora Nordiska kriget. Men jag tycker nog att de allra flesta gör den här skillnaden. Stora ofreden avser den här ockupationsperioden. Och innebörden i Stora ofreden är ju att det var en stor ofred. Och att det framförallt handlar ju om civilbefolkningen, hur den drabbades. Det är det man vill markera. Sen finns det ju faktiskt också en lilla ofreden.
Mm. Är det hattarnas krig? Varför?
Det är hattarnas ryska krig på 1740-talet, 1741-1743. Och så att de här begreppen finns.
Men den här, alltså, vill jag göra en utvikning om ofred. För jag stör mig alltid på det där begreppet. Jag är ju utpräglad 1900-tals historiker. Och är ju liksom... Ja, men man har ju läst 1984 och den här nyspråksgrejen. Varför har vi den här tendensen att skriva om... Alltså berätta om tider av krig och ockupation som i form av en ofred? Det fattar inte jag. Det är sånt märkligt ord.
Ja, och nu är vi ju inne på någonting egentligen som är lite sådär, vad ska vi kalla det, filosofiskt, teoretiskt. Det är när börjar och slutar ett krig, och vad är ett krig? Ja. Är krig avsaknad av fred? Och du får komma ihåg att vi är ju nu tillbaks på en tid där ju normaltillståndet egentligen för en människa var återkommande krigsperioder. Varje generation upplevde ju en krigsperiod. Sen är det så att vi i Sverige har ju lärt oss sen då efter 1814. Att vi har inte det tillståndet. Andra länder har inte varit lika lyckligt lottade. Så att krigen återkom. Så att det kan kanske vara någonting sånt att man på något sätt beskriver att det är en ofred. Att det är avsaknaden av fred. Ja. Att man vänder precis på de här begreppen. På något
men det där begreppet är ju väldigt populärt under 1900-talet. Så jag funderar också om det har delvis att göra med historieskrivning. Att man har liksom förlagt det bakåt i tiden. Eller användes det här ordet ofred även under ofreden så att säga?
I samtiden?
Ja.
Nej, men som jag förstår så förekommer det i en del skrift att man pratar om att det är orostider och ofred. Men inte att man satte de här... Det är ju ofta de här rubrikerna på de här krigen, de kommer ju efterhand.
Jo.
Om vi tar Krimkriget till exempel. Det är ju en anglosaxisk konstruktion. Men det kallades ju för det orientaliska kriget i samtiden. Så att det är vi som i efterhand som har behov av att sätta de här etiketterna, och etiketterna säger någonting. Och i det här fallet så just det som vi kommer komma in på att prata väldigt mycket om, det handlar ju just om civilbefolkningen egentligen i ett sånt här krigsskede kommer i kläm.
Just det, så man skulle kunna beskriva det som en slags mellanting mellan fredsperiod och ett krigstillstånd.
Ja.
För det är ju helt sant det du säger, att det är ju inte, egentligen är den här perioden i Finlands historia präglas ju inte av några stora, nödvändigtvis några stora slag eller avgörande slag.
Egentligen ganska få.
Ja, precis, ja, det är ganska få. Utan det handlar mer om en ockupation, egentligen, ja, en långvarig ockupation.
Ja, och utnyttjande av civilbefolkningen, övervåld mot civilbefolkningen, uttaget av resurser och sådana saker.
I väntan på ett fredstraktat egentligen. Ja.
Och, men sen skulle jag bara vilja också ägna några ord åt just det här förekomsten av de här relativa gränserna mellan krig och krig. Och när slutar ett krig egentligen? Är det när sista skottet avfyras, när man skriver under fredstraktatet? Hur ser det där ut ur civilbefolkningens... Det tar kanske flera år innan man uppfattar egentligen att freden har kommit. Därför att det handlar ju om återuppbyggnad. Det handlar om att man får hem fäder, söner som har varit i krigsfångenskap. Så att de här gränserna mellan när fredet övergår i varandra, de är väldigt intressanta. Sen finns det en annan sån här sak som har diskuterats mycket av historikerna. Det är ju att man brukar prata om en fredskris. Att samhället går in i en kris när det ska återgå.
Just det.
Man ska demobilisera.
Mm.
Man ska bygga upp, man ska ta hand om, man ska återställa. Och det är också intressant och det är ju väldigt aktuellt. För här kan man ju säga just att stora ofreden tog ju väldigt lång tid att komma tillbaks ifrån. Den fick ju väldigt långtgående verkningar in i framtiden, in i 1700-talet.
Det måste ju ta längre tid också, i ett nutidsperspektiv så måste det också ta betydligt längre tid att demobilisera en armé eller en ockupationsmakt på den tiden. Precis som det tar längre tid att mobilisera. Alltså, men det är klart att man har lite nutidsglasögon, jag kommer på mig själv här nu och tänka att demobilisering är en ganska snabb process, men det kan ju inte ha varit.
Nej, den varierar ju lite. Om man tittar då på olika krig så varierar de och ofta är 6 månader är ofta en sån där standardtid. Okay. Men det finns krig som tar betydligt längre tid.
Sen är det ju ett problem här också att många, de här fredstraktaten kanske innehåller att man ska lämna över vissa platser eller att man ska göra ett byte av någonting. Och så att just i den processen att det inte blir av. Kommer när vi pratar om Stora Bält så var det där ett problem då när Karl XIVs trupper ska lämna Jylland. Att man liksom, han vill inte det egentligen, att alltså man drar ut på tiden och sådana här saker och så kan blåsa upp nya konflikter just för att demobiliseringen tar för lång tid.
Nej, att han egentligen vill hålla de här trupperna också i vapen och att man kan tolka då anfallet på Danmark egentligen på det sättet, att han vill fortfarande hålla igång trupperna. Och just demobiliseringsprocessen är ju jätteintressant, det skulle man kunna ha en podcast bara om det, och att det handlar ju om hemförlovande trupper, det handlar ju också om att föra tillbaka materiel. Se till att soldaterna, i det här fallet då den svenska armén var ju organiserad då. När vi kommer fram till 1700-talet så att man behövde då återställa indelningssystemet, det ständiga knäktehållet. Många kanske har dött, stupat, försvunnit. Nya soldater ska in på torpen och så vidare. Så det är en ganska lång process.
Men inte att glömma civilbefolkningen också, där folk bygger upp alltså även relationen mellan ockupationsmakten och den civilbefolkning som finns där.
Och också den mentala, återställade mentala. Man vill också utmärka de som har gjort insatser. Det är medaljutdelning, det är ersättningar. Ersättningar till exempel, som är aktuella i det här fallet, det stora ofreden. Att man söker och försöker få ersättning för det man har blivit av med. I ett senare krig, finska kriget, så var ju det här väldigt intressant, för där lämnades ju in i socknarna långa listor på vad ryska armén hade tagit. Nu pratar vi 1808. Men då fick man ingen ersättning. Det var ju en del liksom i den här ryska pacificeringsåtgärderna. Att befolkningen skulle få lämna in och i tron att de skulle få. Sen blev det inte så mycket i slutändan då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man kan väl konstatera så här att Peter den Store, när vi kommer fram till 1712, så har ju den svenska armén, fältarmén, gått under i Poltava. Och Sverige är ju väldigt hårt ansatt av flera fienden. Vi är pressade framförallt av Danmark och Ryssland. Men det finns ju också andra stater som är med i kriget mot Sverige. Och då inser man från rysk-dansk sida att ska vi knäcka Sverige och få slut på det här kriget, då behöver vi tydligen ta Stockholm. Hur ska vi göra det? Och då gör man ett första försök då 1712 att ta sig, så att säga, vattenvägen via Finland över. Och man inser att man behöver nog satsa mycket större resurser för att det här ska vara möjligt. 1712 fastnar man ju vid Kymmen i älv faktiskt. Och där är den svenska befälhavaren och Lübeck faktiskt lyckas mota ryssarna och hålla emot. Och då inser Peter den Store att jag måste ta Finland. Jag kan inte bara studsa mot Finland eller använda vattenvägen för att ta södra Sverige för att sen ta Stockholm. Och då börjar man en planläggning, och då inser man också att det går inte att landvägen bara ta Finland. Därför det kan man ju ta upp här att vägsystemet var ju framförallt koncentrerat i kustvägen. Det var ju den här kustvägen som gick då längs med hela, framförallt den som gick mellan Åbo, Helsingfors och sen bort till det inre av Finland. Men förlåt, in i Finska viken. Men i det inre av Finland, där var ju vägsystemet väldigt rudimentärt. Och det byggs egentligen inte ut förrän under Gustav III:s tid, i slutet av 1700-talet. Och där kom ju galärflottan in. Att här börjar Peter den Store att dels organisera, bygga upp och sen använda en galärflotta som opererar längs med kusten i Finland. Då kan man kringgå de svenska landtrupperna, men man kan också föra in förnödenheter, och galärflottan här förstår att för att man ska förstå det här så måste man förstå betydelsen av galärflottan. Mm.
Och man måste förstå också någonting om geografin i Finska viken här, alla skär och kolor, ja, och sånt. Alltså det är som en labyrint, eller har beskrivits också som en väldigt komplex labyrint, och det är svårt att ta sig igenom med stora skepp. Och de behöver i princip ha sådana här piloter med sig överallt för att kunna ta sig igenom och hitta rätt väg.
Ja, och att det är svårt också att hantera den här galärflottan från den svenska örlogsflottans sida. För Sverige har ju ett övertag med sin örlogsflotta på vattenytan. Och det här är också ett skäl att det är svårt att använda vattenytan för det anfallet mot södra Sverige också. Utan man måste gå, så att säga, via södra Finland och Åland för att anfalla Stockholmsområdet. Och den svenska örlogsflottan kan ju inte operera med sina stora örlogsfartyg, med sina bredsidesfartyg in i den här skärgården. Det gör ju att den här galärflottan klarar sig undan.
Ja, just det.
Just det. Så att det är det första. Och sen 1713 så sätts ju den här operationen igång. Och på landsidan då så tar man sig ju faktiskt ända upp så småningom mot Österbotten. Och på vårvintern 1714 i februari så har man bytt befälhavare på svensk sida i Finland. För övrigt så är det ju med finska trupper, och med det menar vi ju här trupper som är rekryterade eller uppsatta i den östra riksdelen Finland, som ju framförallt ska försvara Finland. Och de har bytt befälhavare, så nu är det ju Armfelt som är chef på svenska sidan. Och egentligen är direktivet att den svenska armén inte ska inlåta sig i en avgörande strider, utan retirera undan och bedriva grillakrigföring istället och försvåra för ryssarna. Och det här gör man väl inte så där väldigt idogt från svensk sida, särskilt inte Lübeck. Armfelt är på ett lite annat sätt inställd på att göra någonting verkligt, och han bestämmer sig för så småningom att stå kvar och ta strid. Och i Storkyroslaget, eller slaget vid Nappo i by då, i februari 1714, så i stort sett nästan förintas den här svenska armén av en rysk armé.
Vad är det som är styrkeförhållandet här nu då? Varför blev det så?
Ja, det blir så därför att den svenska armén är ungefär hälften så stor som den ryska.
Okej,
okay. Ja,
det var numerärt överlägg.
Ja, och det märkliga är att att den här armén som Armfelt för befäl över, den grupperar då först faktiskt tvärs över Kyroälv eller Kyroå. Ryssarna kommer inte rakt framifrån som man har tänkt, utan de kommer istället från vänster så att säga, och då är man tvungen att helt enkelt omgruppera den armén, och den karolinska armén var ju väldigt skicklig, och det gör han, och han sätter in ett frontalt anfall på ryssarna och håller på att bryta igenom. Men då är ryssarna helt enkelt så många att de kringgår honom, och plötsligt så kommer liksom den här svenska armén under attack bakifrån också, och sen huggs man i stor utsträckning ner. Och det går att besöka den här platsen, Storkyrå kyrka. Och platsen för slagfältet ligger inte särskilt långt från kyrkan. Så att det är ju ett semestertips till den som besöker Österbotten, att åka till den här platsen. Men det här innebär ju då att den svenska armén är slagen och ryssarna tar över. Och sen börjar ju ryssarna då att, och det kanske vi kommer till, man kan också nämna att den här galärflottan också på sommaren 1714 lyckas ju ta sig förbi Hangudd. Och Hangudd är ju liksom den sydöstra spetsen på Finland, och där lyckas svenskarna hålla emot, därför där måste man nämligen ut på öppet vatten. Och nu har vi ju det, och där kan ju inte svenska örlogsflottan knipa de här galärerna. Men då lyckas man ta sig förbi Hangudd. Och det är en liten svensk styrka som gör motstånd där, det som sen blir slaget vid Rilax faktiskt, som egentligen är en väldigt liten egentligen strid, ett slag egentligen som har fått stor betydelse, liten strid men ett väldigt stort nederlag om man säger i historisk skrivning, nästan mytomspunnet. En svensk befälhavare försvarar då ett gatt i vatten i skärgården med en kanon, man skulle kunna säga egentligen inte ett bredsidesfort tyg, utan snarare liksom en kanonplattform.
Sådana kanonpråmar.
Precis.
Och jag tycker de är rätt roliga de där, för det skrivs en del om dem just i det här sammanhanget. Det är ganska unikt för just den här skärgårdstypen av krigföring att man har dem där. De kan skjuta över öarna också. De kan ligga på andra sidan ett skär, en kobbe, och sen sitta och då skjuta över. Det var intressant.
Ja, och att den här Ehrensköld då, en liten eskader under Ehrensköld då, ju naturligtvis då överbemannas av ryssarna, det ingår ju liksom i det här då. Och sen tar sig galärflottan så att säga förbi upp mot Åbo längs med kusten, och det gör att ryssarna kan plötsligt understödja sin armé i Österbotten med förnödenheter från havet. Och det här är ju en stor insikt man måste ha. Och det är en god vän till mig som heter Christer Kova, finsk historiker som har kartlagt det här, gjorde det redan i sin avhandling faktiskt och skrivit mycket om det. Och där har han så att säga kunnat komma fram till att just att den här galärflottans betydelse är så viktig för den här ryska logistiken. Och det tycker jag är lite intressant att just det där sjösidan och landsidan här används och att det är betydelsefullt för krigföringen. Och här lär man sig någonting också om förutsättningarna för krigföringen i Finland. Just därför att vägsystemet är så dåligt och det är så svårt, och ryssarna kommer ju här att också inte klara av underhållet av de här 20, 25, 30 000 man man har i Finland genom att leva av de lokala resurserna, utan man är tvungen att hämta hem detta från Ryssland. Det är ganska spännande, och det här görs då stor utsträckning via galärflottan. Så man kan väl säga då att när vi är framme då där 1714, då har man erövrat, och då börjar man ju att föröda Österbotten för att stänga av alltså det här området för den svenska armén som har retirerat norrut. Och sen pågår ju egentligen den här militärockupationen då fram till 1717 där man successivt sen börjar fasa in en civilförvaltning i Finland, och sen kommer ju freden 1721. Så där har vi ramverket.
Men varför är den svenska armén så passiv? Det är ju det man ju gärna stundar här.
Ja, det står de i direktiv. Man vill inte bränna de här förbanden. Man är också numerärt underlägset. Det är ju bakgrunden, skulle jag vilja säga.
Men det står ju också en hel del historieskrivningar här om att de har väldigt dålig moral. Att det är extremt många som har deserterat. Att man har gjort sig ovän med civilbefolkningen redan innan.
Ja.
Och då skyller man ju rätt mycket på den här Lübecker och att han har varit en inte så trevlig person. Han är inte heller omtyckt hemifrån, alltså från den svenska förvaltningen i Stockholm. Och han begär ju medel. Han vill ha resurser till den här armén men får ingenting, utan han får lita till Gud. Att det verkar som att förutsättningarna också har varit extremt dåliga vid det här laget. Och då ska man också säga att de har ett väldigt bra år 1713. alltså i Finland vad det gäller matresurser. Alltså det är ett bra odlingsår. Annars är ju den här bygden inte så himla, vad ska man säga, fertil.
Nej,
det är ett, och det är ett problem för den här befolkningen, ja. För att de kan ju egentligen inte leva på något överskott i den här, under den här tiden. Nej. Utan det är naturahushållning i stor utsträckning.
Ja, att det är utsäder, alltså det man odlar och sätter i jorden, ja. Det får man precis bara ut det man behöver för att överleva, plus att man kan så nästa år.
Exakt, och det är därför den här ryska galärflottan är så viktig också. Ja. För det här är ju inte som i centrala Tyskland eller något annat.
Nej, i dagens Belgien eller Flandern där man hade ett överskott hela tiden. Mm. Därför att man fick ett överskott på det man satt. Och det är också då det som du säger här, att träffas man då av dåligt väder eller någonting, så är man ju väl på marginalen redan. Mm. Och då blir det ju svält.
Men det har man då använt som ett argument här som man inte kunnat förklara. Varför är det som svenska armén så dåligt underhåll och så dålig moral då, trots att det har varit ett ganska bra år i Finland? Och då har man då skylt på den här Lybecka, bland annat hans relation med civilbefolkningen, att de helt enkelt inte litar på honom. De litar inte på den svenska armén och var inte heller benägna att hjälpa den svenska armén i det här skedet. Utan, ja.
Ja, och sen tror jag man ska lyfta in en annan faktor här, och den är att lokalförvaltningen är väldigt obetydelsefull. Det är de som sitter på kunskaperna som också rent konkret har alla listor, om man uttrycker sig så, skattelängder och sådana saker, som gör att det är lättare att helt enkelt kunna plocka ut förnödenheter, skriva ut förnödenheter, så att det liksom sprider sig, bördan av det här då fördelar sig över civilbefolkningen. Och det är mycket tidigt i inledningen av stora ofreden så flyr ju den svenska civilbefolkningen. Och här kan man då jämföra återigen med finska kriget faktiskt 1808. Att där blir civilförvaltningen kvar och beordras att vara kvar. Därför att upprätthålla ordningen. Så det gör ju att här försvinner egentligen alla, man ska uttrycka det så, då samhällsstyrning egentligen. Och det är ju ett stort problem. Sen tycker jag att man kan nämna några saker som du är inne på där. Det är klart, Karl XII sitter ju han är ju bänder på att säga på väg hem så småningom. Och Sverige styrs ju, krigföringen styrs ju då av någon form av kamarilla då i Stockholm. Som ju på något sätt ska utföra då kungens order där. Så det finns ju en massa olika led här och utrymme för, vad ska vi säga, egna tolkningar. Men att överhuvudtaget försvaret av Finland har ju varit uppe för diskussioner där man ju i finsk nationell historieskrivning har menat att detta är ett återigen då ett bevis för att Sverige och det svenska riket inte brydde sig om sin östra riksdel. Och det förekommer ibland i lite mer, vad ska vi säga, mindre nordräknad historieskrivning just detta. Och det är ju inte, det är inte sant. Det man kan väl säga är väl det som jag har sagt här, att det svenska riket har inte resurser och man prioriterar inte det här. Det kan man ju säga. Mm. Det gör man ju inte.
Men Martin, kommer du ihåg när vi pratade om Sveaborg? Vad var liksom orsaken till att man bygger Sveaborg?
Ja, det är ju att man vill visa ett för den finska befolkningen i Finland att man är beredd att försvara Finland. Och sen naturligtvis av militära skäl, man behöver en förrådsfästning och en plats att ha sin skärgårdsflotta.
Precis, men vi har ju Sankt Petersburg också.
Ja.
Och det här är ju som, och det var kanske det jag tänkte på, att det här är ju, ofreden i Finland är ju ett väldigt tydligt exempel på vad Sankt Petersburg kan ställa till med.
Ja, och Sankt Petersburg har precis blivit huvudstad.
Exakt.
1712 exakt. Blir det ju det i Ryssland.
Och det här är ju Peter den Stores liksom, stora bragd. Så det är ju ett typ exempel på vad man kan ställa till med om man har den här centrala punkterna långt in i Finska viken.
Sen en annan sak som är jätteintressant här är att den ryska flottan kommer ju till och föds ju här. Det är ju också ett av Peter den Stores stora projekt. Och det här slaget vid Rilax används ju fortfarande som en högtidsdag i det som tidigare var sovjetiska flottan och ryska flottan. För det är ju liksom den första sjösegern som Peter den Store vinner. Och han utnämner sig ju själv då för första gången till amiral. Han har ju liksom varit tidigare legat lågt för att han menar att han har så liten kompetens. Så det finns alltså ett stort symbolvärde i den här lilla, om man nu får uttrycka det så, skitstriden med Rilax. Med all respekt för de som deltog och stupade, men i alla fall. Och att den har en väldigt stor betydelse. Så att vi är ju inne i ett väldigt intressant och dramatiskt skeende egentligen i den här geopolitiska historien i Östersjön. Men jag tänkte vi skulle kunna fördjupa oss lite kring de här resurs- och utnyttning- och plundringsfrågorna här, ärligt talat. Den stora frågan är ju varför utsätts de här områdena för plundring? Vi har ju sagt att det finns liksom då ett operativt skäl, till och med kanske ett strategiskt skäl, att stänga av det här området för den svenska armén, alltså brända jordens taktik. Men initialt så är det ju inte så, därför att ryssarna har order. Ryska armén har order uppifrån. Av Golytsyn som är befälhavare. Även av Praxin som är en av underbefälhavarna. Att inte fara fram mot lokalbefolkningen på ett våldsamt sätt. Och det är för att man inte vill underminera möjligheten att underhålla den ryska armén.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
22% av civilbefolkningen försvinner ju från de här, från Österbotten till exempel.
Ja.
Det är ju över 100 000 människor som drar därifrån.
Ja,
och eller försvinner, eller hushåll som upplöses.
Ja.
Och det är ju en enorm resursfråga i de åren som kommer här nu då.
Ja.
Hur man ska hantera det. Så jag har också funderat på det där, för det står ju väldigt uttryckligt om de ryska härjningarna och deras barbariska... Ja. Ja, det är ju en del av liksom all krigspropaganda förstås också, att man vill framhäva liksom ockupationsmaktens grymhet. Men det är ju ett fel... enormt fel egentligen.
Ja, det är ju både och. Det är intressant, och det har vi in på nästa sak här. Så när man börjar kartlägga sådana här, det är ju väldigt lätt att säga att ja, då förekom det här plundringar. Då tror man att de är generella. Därför att det finns ganska stora skillnader inom Finland som helhet. Men också inom Österbotten, där det visar sig att vissa socknar klarar sig ganska bra. Andra föröds totalt. Och det är ju det här som är så fantastiskt med den här Kristi Kovas forskning och andras forskning. Att de har kunnat kartlägga det här och nyansera bilden av det här. Men det är ju helt klart så att den ryska armén vill ju att bönderna blir kvar, familjerna blir kvar på sina gårdar och brukar jorden. Nu för att man sen ska kunna plocka ut förnödenheter. För det är en sak som man tar ut mycket i Finland, det är framförallt animaliska produkter. Alltså kött och sånt köper man upp. Men man plockar in mycket av det andra utifrån, spannmål och sånt. Alltså det är ganska fascinerande. Det skulle man ju kunna fördjupa sig att det är en enorm införsel av förnödenheter till Finland. Och det är intressant att här gäller ju inte det här att man för över krigsbördan på... Därför att det går inte, för att av det skäl som vi pratar om, att det helt enkelt är så att Finland är ett för fattigt och glesbefolkat område. Men det är uppenbart att den civilbefolkningen, framförallt i stora delar av Österbotten, litar inte på de här deklarationerna, utan faktiskt flyr. Och när de får det här datumet att de ska vara tillbaka på sina gårdar och sprida plundring, ja, då inställer de sig inte. Och det är ju där då som... Så de ryska soldaterna får då så att säga klartecken eller carte blanche att genomföra plundringar. Och det är ju där i bakvattnet att detta då som det här övervåldet inleds. Och det handlar ju väldigt mycket om att man är våldsam mot lokalbefolkningen för att man vill pressa dem att berätta var de har gömt sin mat. Det handlar väldigt mycket om det. Och det är ju särskilt kosackförband utmärker sig på ett bedrövligt sätt.
Mm.
Så det där är så att säga bakgrunden då.
Mm. Jag återkommer också i historien i andra sammanhang också.
Ja, det gör ju det. Och det, man ska ju veta att det är inte bara Österbotten utan delar av Nyland också föröd. Så att man ska komma ihåg det, och även Åland.
Åland blir ju helt, i princip helt evakuerat.
Ja, och det, där tycker jag också är spännande. Det här med Johanna Aminoffs forskning som hon har kartlagt.
Aminoff-Winberg,
ja. Där hon visar ju att, som du säger, att vissa delar töms ju. Man helt enkelt tar sig över till den västra delen av riket. Vi har pratat om att eliten gör det. Men också att även, om vi säger så, vanliga människor faktiskt. Och det är framförallt kustbefolkningen som har båtar som kan göra det. Det är från Österbottens kustbygder och det är från Åland.
Och det pågår en hel del smuggling här enligt henne. Att man smugglar folk på liknande sätt som man smugglar folk över Medelhavet idag.
Okej.
Okay. Ja. Ja, det, hon, det jag lyssnade på ett föredrag som hon hade.
Ja, nej, det måste jag säga, det känner jag inte till.
Men, nej, men det är spännande, för det är över 30 000. Hon har gjort en beräkning av att ungefär 30 000 personer från de här områdena kommer in i Sverige under den här tiden, under ofredsåren.
Ja,
och det ställer till med väldigt mycket problem för myndigheterna i Sverige då, förstås.
Det är ganska många människor vid den här tiden, så är 30 000. Och det är spännande. Så att det förekom. Sen är en annan sak, och vi kan ju prata om det här övervåldet också. Här finns ju otroligt hemska exempel på hur de här kosackerna torterar ju, och ett övervåld. Våldtäkter. Man hänger upp gravida kvinnor till exempel i takbjälkarna. Glöder, eller vad ska man säga, bränner folk i ugnar. Och det här är dokumenterat, och det finns också en del rättegångsmaterial i efterhand. Med fruktansvärda scener får man ju, det är ett övervåld utan dess like, och det drabbar både män och kvinnor. Dessutom samlar man ju in framförallt unga pojkar som man ju tar med sig. Hon kidnappar ju tusentals människor, framförallt från Österbotten, som man tar med sig till ryska armén och även tar till Ryssland. Det är också en sån där märklig företeelse.
I vilket syfte då?
Ja, att man vill använda de här pojkarna, man menar att man till och med skulle kunna så småningom utbilda dem till soldater, men man använder dem för olika sysslor inom armén och sånt.
Mm.
Och att man tar med sig hela familjer, kvinnor och barn, och ryska soldater tar sig kvinnor. Det är, man ser den här befolkningselementen som en resurs på ett intressant sätt, och det förekommer också under den här perioden. Men det är ju koncentrerat till de här första åren, är ju viktigt att komma ihåg att det kommer ganska snart så lugnar ju det här ner sig. Det är fram till ungefär 1716 som det förekommer då i perioder, och det är inte så att det pågår överallt hela tiden, utan det är ju, det flyttar ju så att säga, det här våldet.
Jag blir lite chockad av den här grisigheten faktiskt.
Av
grisigheten. Alltså,
ja, och att man
känner inte till det.
Det är ett väldigt våldsamt samhälle, och det ska man väl komma ihåg att det ryska samhället var ju också ett samhälle med livegenskap och ett väldigt övervåld i sig. Och det används ju här. Sen ska vi inte på något sätt förbise att även den svenska armén uppträdde på ett mycket våldsamt sätt nere i Europa under sina krig. Men här får man nog säga att den ryska metoderna under stora ofreden är nog väldigt utmärker sig för sin grymhet. Och jag har väldigt svårt för just det här våldet mot de här gravida kvinnorna som ju får missfall och sådana saker. Och han beskriver Christer Kova i sin bok om stor ofred, som jag rekommenderar, den är Finland stod i brand heter den. Så finns det många exempel på det här. Det är ingen trevlig läsning, för faktiskt man hoppar över lite ibland faktiskt, för att det är otäckt. Men krig är ju också, har ju också den där sidan. Men sen inträffar ju någonting intressant, att Finland är ju på något sätt, och har ju ingen svensk förvaltning. Och sen är det under någon form av militär förvaltnings... Ja. Och sen så småningom då försöker man ju ändå hitta en relation till civilbefolkningen, för man vill ju inte ha uppamma det ju sådana här partigängeri och sånt här, grillakrigföring som ju förekommer ganska organiserat faktiskt i Finland under den här tiden. Det är ett problem för de ryska soldaterna. Så därför försöker man ju att på något sätt hitta en pacificerings... ett sätt att pacificera den finska befolkningen. Och sen så småningom då framåt 1717 så börjar man successivt att införa civilförvaltning. Och då återgår ju egentligen i stort sett inom situationstecken egentligen livet till det vanliga. Naturligtvis med skatteuppbörder och sånt för ryska armén. Men skillnaden blir så att säga mindre. Mot hur det var före den ryska ockupationen.
Det pågår ju ganska länge också.
Ja, och där kan man fundera lite kring att hade man för avsikt att behålla, för det här tycker jag är en intressant fråga, varför vill man inte behålla Finland?
Mm. Ja, precis, det här Nystad, ja. Alltså där är det Keksholms län som de förlorar.
Ja.
Vad är det mera?
Och delar av Viborgs län och de här inre delarna.
Precis, jag också på varför de har, om de ändå har kontroll över i princip hela Finland, varför släpper de det då?
Ja, och det kan man fundera kring, därför att det är klart att den här geografiska säkerheten för Sankt Petersburg, den innefattar att man bör ha kontroll över de södra delarna av Finland.
Man får ju också baltstaterna förstås, ja. Eller de svenska.
Ja, och det kan man ju spekulera kring det där, det har ju forskningen också gjort. Det som i alla fall ligger kvar sen, det är ju ett ryskt hot.
Mm.
En förevändning att förr eller senare vill ockupera de här områdena. Det är ju inte några områden, man är ju inte intresserad egentligen av det inre av Finland. Det finns ju inte några rikedomar där som man är intresserad av. Utan det är ju
mest det skedet,
nej, kontroll över kustremsan. Det är ju det man framförallt vill ha. Men just det här att man ju inrättar då en rysk förvaltning så småningom, det är ju ganska spännande faktiskt. För då är man ju under rysk förvaltning under delar av Finland, i alla fall under 4 år. Och det är klart att där sätter sig ju vissa... Det är också så att Finland är ju mera avancerat än vad stora delar av Ryssland. Och det är ju så att när erövringen sker 1808 sen så inkorporeras ju inte Finland fullständigt i det ryska. Därför det är för avancerat. Det är lite intressant, för vi har ju beskrivit Finland nu som väldigt fattigt och sådär. Men det finns ju också en förvaltningsstruktur som ligger på en helt annan nivå än, mm. än det ryska kejsardömet i övrigt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här är också slutet på Sveriges storhetstid. Det är ju liksom det definitiva slutet. Nu inträder en helt ny epok i Sveriges historia egentligen. Där man får liksom finna sig och vara en mellanspelare bara.
Ja, så stora ofreden och stora nordiska kriget är ju avslutningen på det svenska stormaktstiden. Mm. Och den avslutas ju egentligen med en väldigt offensiv fas. Man kan ju säga att egentligen Karl XII väljer ju att genom offensivt uppträdande försvara den här stormakten. Vi pratade ju i vår podcast om just tåget över Bält och vi var ju inne på också det misslyckade försöket att ta Köpenhamn 1659. Och det som utmynnar i den slutliga freden 1660, att där skapar man ju en stormakt som man sen måste försvara. Och det här är ju ett av konsekvenserna då sen så småningom, mm. att när de här staterna runt omkring, när det här svenska Östersjö imperiet, om man nu får uttrycka det så, eller kanske Lilleputt-imperiet, jag vet inte, så väl har vaknat till. Och Ryssland får en ledare i form av Peter den Store som kan utnyttja och exploatera Rysslands enorma resurser. Då är det ju kört.
Det är ganska bra exempel på det här begreppet overextension man använder på engelska. Man har liksom sträckt ut sitt rike förstått och det är svårt att underhålla alla delar av det.
Ja, och att det också blir... Ja.
Utarmat under lång tid också. Man kan helt enkelt inte liksom vaska fram nog med folk längre. Så är ju inte så folkrikt heller.
Nej, och att vi ju under en period och framförallt på under 1600-talet och 30-åriga kriget lyckas ju ha stora militärpolitiska framgångar därför att vi är helt enkelt duktiga på att föra krig och att det går då. Men sen när vi kommer in i ny tid, det behövs andra resurser och framförallt att, som jag sa alldeles nyss, att makterna runt i krig oss börjar vakna till. Då går inte det här längre. Sen är det ju intressant tycker jag att en av idéerna för att försvara det här Finland som ju nu härjas väldigt svårt under större nordiska kriget under stora ofreden, det är ju att försöka återta Baltikum. Det är det man försöker i Hattarnas ryska krig på 1740-talet och sen även Gustav den tredje på slutet av 1780-talet. Så det är lite spännande, apropå det med overextension, att man på något sätt försöker sträcka ut det här riket igen. Och det handlar ju om geografin, återigen.
Ja, och sen så, och lite senare så kommer ju också en konsolideringsperiod där man försöker, 1756 sätter man igång med bygget av Sveaborg till exempel. Ja. Och man inser liksom att nu är det nya förutsättningar. Nu är Sankt Petersburg etablerat. Sankt Peter, eller den ryska björnen är igång. Så nu måste vi, och man sätter också igång och bygger skärgårdsflottan. Som vi också har diskuterat, lägga upp en helt ny typ av... Och man fortsätter med det här galärbyggandet, ja. Det som är unikt i Europa.
Ja, det var ju de här specialfartygen som man ju utvecklar. Och att Sverige är där, egentligen som man kunna säga att det där är den finska tiden i svensk historia faktiskt. Därför att mycket av resurserna och intresset hamnar ju på, åtminstone utrikespolitiskt och militärt, på att försvara och konsolidera den här östra. Och mycket faller ju tillbaka till det som är temat idag, ofreden. En sak som jag skulle vilja ta upp här, det är ju att är den här plundringsverksamheten och förödandet av Finland, är det unikt? Är det så att det här är särskilt grymt? Det är klart att det blir lätt så i finsk historieskrivning, naturligtvis, att man fokuserar och tittar på vad som hände i Finland och så tycker man att det, och som vi har varit inne på, det här våldet, att det är fruktansvärt. Men hur, om man jämför det med våld i allmänhet ute i Europa, då kan man väl konstatera att plundring var ju ingenting konstigt. Utan det var ju en metod för underhållande av trupperna som ju användes, men som ju börjar fasas ut egentligen. Som ju börjar försvinna allt mer under just 30-åriga kriget. Därför att man menar att släpper man ut trupperna i områden att plundra, så förstörs också så oerhört mycket. Så man kan inte säga att egentligen att plundringen av Finland, vare sig till sin omfattning eller storlek, är säkert unik och brutal. Och jämfört med europeiska andra exempel, det kan man inte säga. Men att den naturligtvis, när man bara studerar den, så framstår den ju som förfärande i sin omfattning. Och också att det tar många årtionden att komma tillbaks. Återhämtningen efter finska kriget 1808, den var ganska snabb. Men det här tog verkligen tid att återkomma.
Jag fick en fråga från en lyssnare efter vårt avsnitt om pacifismen. Som undrade om det har skett någon slags civiliseringsprocess i liksom människans så här, förhållande till varandra. Att vi är mer, mindre benägna. Det där är ju en gammal teori som en känd historiker och sociolog framförallt utvecklade någon gång under mitten av 1900-talet. Men det kan man nog konstatera att något sånt finns inte. För även om det är precis som du säger, även om det här framstår alltid som grymt och fruktansvärt när man väl läser om det, så är det ju någonting som pågår fortfarande idag också. Den här typen av grymhet och tortyr är liksom ingenting som har slutat.
Nej.
Även om vi kanske just från svensk perspektiv har varit skonade. Eller kanske framförallt är det väl bara därför vi tänker så. Kanske att vi har varit skonade under så lång tid.
Mm. Och sen kan man ju tycka att det går ju att samtidigt, eller tidigare under det stora nordiska kriget, så medan den svenska armén opererar ju till exempel nere i Polen. Det skulle vara intressant att undersöka hur...
Ja, just det. Ur Pols perspektiv är ju det inte de värsta åren i det.
Ja, och vilka proportioner hade det? Och vi kan ju rada upp sådana här exempel från svensk krigföring också. Nu måste man ju inte alltid liksom värdera och moralisera över historien alltid. Det tycker jag inte. Men jag tycker att det är intressant i alla fall för att sätta den här händelsen ofreden i ett perspektiv.
Det de skyller ju i princip på Sverige där att den svenska armén i princip undergrävde hela liksom jordbruksekonomin
i Polen.
Polen. Och som sen ledde till att det här landet inte kunde hävda sig mot varken Ryssland eller Preussen sen.
Mm, och det känns ju kanske inte riktigt som att det skulle varit bara den enda orsaken till att Polen inte klarar sig.
Men det är en viktig del av deras historieskrivning.
Men så tycker jag också just detta att man att det som jag har varit inne på, som jag tycker liksom skulle kunna vara på något sätt en sammanfattande slutvinjett, att Finland ju faktiskt töms i stor utsträckning på folk, alltså städer och byar blir tomma. Folk packade det man hade i kistor och gav sig iväg. Och att många också bodde under perioder ute i skogen från sina hemman. Och det tycker jag ju är en fascinerande tanke. Och att stora ofreden, vi börjar med den diskussionen, det tycker jag nog är ganska väl funnet för den här. Det var verkligen en ofredsperiod tycker jag.
Det är en ögonblicksbild där är ju de här. Oftast organiserar man ju så att säga äldre präster, mer rutinerade folk som hade varit med i liksom någon slags civil förvaltning, ledde ju de här olika grupper då med flyktingar, som gick tillsammans i stora grupper egentligen.
Mm.
Och de kunde gå så där 20-30 kilometer per gång. Det här är hon Aminoff Winberg som har undersökt detta. Och hade man boskap med sig så gick det betydligt saktare. Så, så vandrade de längs med kusten egentligen, in i Sverige. Jag antar att de flyttade runt i Finland också för en del, men en stor del gick ju till Sverige. Så det tog väldigt lång tid. Det är ju en långa sträckor. Att dels bara ta sig upp till Tornhälv och sen så ner hela vägen till Stockholm. Man bildade ju en slags flyktingkommission i Stockholm också. Men då var ju uppmaningen då som skickade ut till alla präster i den svenska kyrkan då, att de flyktingar som befann sig i landet skulle då ta sig till Stockholm för att kunna kvittera ut något av det här stödet. Och det var väldigt svårt att samla ihop också. Det var en rent logistisk fråga. Faktiskt är det så att Västerbotten också fick ta emot väldigt många av de här flyktingarna. De som kunde ta sig över vattnet hamnade ju ofta i Västerbotten. Så just här i de här kuststäderna, eller kustbyarna rättare sagt, som fanns under den här tiden, så var det mycket finska flyktingar. Det finns ju en känd person som hon tar upp här som heter Edvard Lydbeck, som är ganska typisk då. Han är någon slags utbildad präst då, som först hamnade i Riga, men sen var tvungen att fly därifrån under den ryska ockupationen där. Flyttade tillbaka till Finland, fick sen ta sig till Åland under den ryska ockupationen i Finland, tog sig över till Sverige och slutade som kyrkoherde på Öland. Så att det är som det är en ganska stor resa att göra.
Ja, och där tycker jag man kan dra direkt slutsatsen att den här formen av människoöden och stora förflyttningar, det kom ju senare i historien också, men det är inte bara liksom ett 1900-tals företeelse, utan det här fanns ju tidigare i historien, och ofta glömmer vi det, och det är ju väldigt fascinerande, och med den tidens kommunikationer som ju var på ett helt annat sätt, men också tänker jag osökt på att när det har blivit krig och orostider så har ju människor just från Finland ju tagit sig västerut. Så var det ju också under senaste kriget, andra världskriget, där vi tog emot flyktingar. Men det är spännande, och det är återigen den här slutsatsen att Finland är alltid hotat och råkar alltid ut. Och Sverige är alltid skyddat av den här finska landmassan och dess befolkning. Vilket ju är på något sätt en ojämnhet i våra förutsättningar egentligen geopolitiskt. Att Sverige alltid skyddat av ett Finland som alltid hotat den där geopolitiska asymmetrin, och att det får såna här mänskliga konsekvenser. Men vad säger vi, Peter? Är vi nöjda? Vi ska ju fortsätta att spela in under sommaren, så vi hoppas att alla håller ut. Och vi har några saker på gång. Vad ska vi vinka för? Lite kolonialkrig?
Ja, precis. Jag har landat i att det blir en del om opiumkrigen och kanske framförallt öppningen av Japan, som knyter an till det här avsnittet vi gjorde för ett tag sedan om Japans historia.
Men vi får hoppas att ni har en bra sommar, var ni än är, och på återhörande. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.